first time in history that a white officer has ever been found guilty of all three charges. We don't expect this. This was all new for us. Even though this was seen on video, we were still super nervous that nothing was going to be done about it. But I'm so happy and I'm full of passion and I could cry right now.
Halloj och varmt välkomna till Aftonbladet Utrikespodden som handlar om allting som händer utanför Sveriges gränser. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig min partner in crime, såklart, ni vet, Davud. Hej!
Halloj!
Hur mår du?
Jag mår kanon.
Vad härligt att höra.
Ja.
Ja. Du, några av våra trogna fans kanske undrar vad vi har hållit hus. Och det är ju helt enkelt så att ibland har vi för mycket att göra. Och vi har haft ett intensivt arbete med bland annat Melodifestivalen och pandemin bakom oss. Ni vet, vad har du hållit på med?
Ja, men jag har då inte jobbat så mycket med Melodifestivalen, men snarare med coronapandemin. Jag rattar ju den här coronachatten som vi har på aftonbladet.se och har gjort lite tv och lite sånt där man kan fråga mig om all things Rona. Vad har du gjort?
Ja, jag har väl då lite mer jobbat då med Melodifestivalen. Vi gjorde ju en podd om Melodifestivalen som tog väldigt mycket tid, men var väldigt roligt. Men det gjorde ju också att vi var tvungna att pausa utrikes lite.
Ja.
Men nu är vi redo att köra igång igen.
Det är ju aldrig slut med utrikes, som vi säger så.
Nej, vi tycker att det har varit ganska mycket pandemi. Men nu de senaste tiden så har det ju hänt så mycket utrikes.
Ja, precis. Och du och jag har ju också snackat i Aftonbladet Daily.
Det har vi gjort. Där kan man också få nyheter om utlandet, om man vill ha det.
Precis.
Ja, som sagt, pandemin pågår fullt om, runt i världen. Men vi tänker att vi behöver ha koll på annat också. Därför ska vi i nypremiären av podden nu ta oss över Atlanten och ta oss an allting som hänt kring rättegången mot Derek Chauvin, polismannen som nu har dömts för att ha dödat George Floyd. Samtidigt som rättegången håller på så dödades ytterligare en svart man av en vit polis i Minneapolis. Polisen Kim Potter sköt Dante Wright när de stoppade honom för att hans registreringsbevis hade gått ut. Och det ledde också till nya protester och demonstrationer. Så vi ska gå igenom allt det här. Vad kan den senaste dödsskjutningen ha inneburit för utgången av rättegången i George Floyd-fallet? Och vad innebär det nu för USA som land, men också för polisen, att en polis har dömts för ett mord i tjänsten? Vi ska också snacka med vår korrespondent i USA, Emily Svensson. Vi ska snacka med henne om hur demonstrationerna har varit i Minneapolis, men också på hur reaktionerna har varit kring att domen nu har fallit. Ni vet, är du redo?
Jag är redo.
Då kör vi igång. Och jag tycker ändå så här att det är bra att börja med lite bakgrund kring allting. Vad är det som ligger till bakgrund kring allt det här med George Floyd?
Ja, men det var ju så att för nästan exakt ett år sedan, i maj förra året, så gick 46-åriga George Floyd, som är afroamerikan, eller som var afroamerikan, han gick in i en butik och köpte ett paket cigaretter med vad de anställda där misstänkte var en falsk 20-dollarsedel. Så efter att han hade handlat så gick de ut och försökte få honom att lämna tillbaka det här paketet med cigaretter. Det ville han inte, så då ringde de polisen. Och när polisen kom dit så tog de ut honom ur bilen och ville sätta honom i sin polisbil. Och han gjorde lite motstånd då. Och då bestämde man sig för att gripa honom och lägga ner honom på marken istället. Och där så beslutade sig polisen Derek Chauvin för att lägga sitt knä över George Floyds nacke. Och det här fångades upp på väldigt många filmer. Det var flera vittnen som såg det här. Det hände liksom mitt på ljusa dagen. Och det pågick i över 9 minuter att han hade kvar sitt knä på nacken och George Floyd flera gånger sa att jag kan inte andas, I can't breathe. Och bland annat ropade efter sin mamma. Och flera av vittnena också sa till att ni måste kolla hans puls och ni måste lyfta det här knät mot hans nacke. Han säger ju att han inte kan andas. Och det här skedde ju också mitt under coronapandemin när väldigt många var hemma, satt på sociala medier och såg allting. Och man kunde liksom se förloppet från början till slut. Och det här slutade ju med att George Floyd tappade medvetandet och avleder till slut. Och det gjordes inga hjälpinsatser från polisen, utan Derek Chauvin fortsatte att hålla sitt knä över hans nacke tills dess att ambulans kom och ambulanspersonalen fick säga till honom att du kan släppa greppet nu. Så det här väckte ramaskri ganska så snabbt, och polisen i Minneapolis började med att skicka ut ett pressmeddelande om att George Floyd hade avlidit av medicinska orsaker. Men snabbt då så kom ju de här filmerna ut. Och det blev startskottet för högljudda protester.
Ja, vi kommer lite till protesterna. Men vad hände med Derek Chauvin direkt efter det här?
Ja, men han och ytterligare ett antal poliser som var med vid det här ingripandet, de fick sparken. Det följdes ju åt, kan man säga, protesterna mot det som hade skett, men också mot att Derek Chauvin, som han fick sparken och greps men kunde sen släppas mot borgen. Det följdes liksom åt med ännu mer protester då, därför att man menade att det här var ett så tydligt bevis för det som man har sett under lång, lång tid i USA, som har varit präglat av rasism inom poliskåren, och att det väldigt ofta har sett ut så här att svarta människor grips eller liksom bemöts av polis med övervåld, och att många ser detta, och samtidigt så kan en vit polisman gå hem efter att ha liksom gripits. Så att många såg det här som ett väldigt symboliskt fall för det som väldigt många svarta är med om dagligen, att de bemöts av polis på ett annorlunda sätt än om de hade varit vita, och att det liksom är väldigt präglat i USA av rasmotsättningar inom poliskåren. Så det här blev verkligen startskottet för den här rörelsen som kallas för Black Lives Matter, och protester som spred sig också utanför USA och även bland annat hit till Sverige till exempel.
Sen ska vi väl säga också att det inte är startskottet för Black Lives Matter, för det startades ju inte i och med
det här. Nej, det är sant. Och det här var tyvärr varken första eller sista gången som en svart person stoppades av polis och blev behandlad på det här sättet. Utan det har ju skett tidigare, men nu fick det verkligen... det blev verkligen en ny start, kan man väl säga, för den här rörelsen som har pågått under lång tid, men som verkligen fick stor uppmärksamhet nu. Och det blev tydligare också vad den här rörelsen vill genom de här protesterna. Att de har tidigare kanske mest sagt att Black Lives Matter, men nu kom också slagord som defund the police, att man ska göra stora förändringar eller kanske till och med sluta ge pengar till polisen, alltså att delstaterna ska minska sina anslag till polisverksamhet. Så att det här blev ju en mycket bredare rörelse, och som sagt, den spreds ju också utanför USA.
Ja, och vi ska ju också prata om vad det här kan innebära nu för polisen, om de behöver reformeras och förändra sitt arbete lite längre fram i podden. Men sen blev det ju så att det har blivit en rättegång mot Derek Chauvin.
Ja, det stämmer. Och den började nu i mars och höll på i ungefär 3 veckor. Och så kom ju då dom under tisdagskvällen.
Just det, och den har ju alltså pågått då i 3 veckor. Det har varit väldigt många vittnen, och vi kan väl också bara gå igenom lite vad åklagarsidan och försvaret har sagt under rättegången. Vad har åklagarsidan sagt, ni vet?
Ja, men de hade ju väldigt många vittnesmål från de här olika personerna som stod och såg detta, och väldigt många som filmade. De hade ett 40-tal vittnesmål totalt, och så filmer både från övervakningskameror, från människor som filmade, också från polisernas kroppskameror. Och dessutom så hade åklagarsidan polischefen i Minneapolis på plats som sa att Derek Chauvin gjorde fel när han behöll knät på George Floyds nacke under så lång tid. Man får använda det greppet när den man griper gör motstånd, men man ska inte ha kvar knät eller sin kroppsdel på personen som man har gripit under så lång tid. Det här var ju över 9 minuter som sagt. Och det är väldigt ovanligt att en polischef, liksom, alltså att poliser överhuvudtaget vittnar mot andra poliser och är så tydliga att det här var fel.
Och det här har väl den här polischefen också hyllats för? För att ja, han faktiskt har...
Precis, för det är inte första gången som polischefen säger det här. Men det blev ju verkligen en stark... En tyngd på det från åklagarsidans håll.
Och sen då, försvaret?
Ja, men de har velat lyfta fram att George Floyd hade att det kanske var så som han sa i det där första pressmeddelandet, att han kan ha avlidit av andra orsaker än Derek Chauvins knä mot hans nacke. Att han till exempel hade ett svagt hjärta efter flera år av narkotikamissbruk, och att han också hade droger i kroppen under den här händelsen. Men man har också lyft fram att man inte tycker att Derek Chauvin gjorde något fel, utan att han följde de instruktioner som finns för poliser vid ingripande.
Vi har inte fått höra från Derek Chauvin. Han valde ju att liksom inte berätta sin story eller sida av det.
Nej, det stämmer. Han valde att inte höras, att vara tyst, och det är hans fulla rätt. Och man kan ju spekulera i varför, men troligtvis så förstod väl försvaret att när man har liksom en polischef, att när ens egen chef talar så tydligt emot det man har gjort, så kommer det antagligen inte hjälpa att han ger sin bild, utan då får försvaret föra, eller de fick föra hans talan helt enkelt. Så att han satt tyst under i princip hela rättegången.
Och nu har alltså domen fallit. Han döms för att ha dödat George Floyd, men vi vet ännu inte hur länge eller vad han döms till.
Nej, precis. Eller det är ju väldigt troligt att han kommer ju att få fängelse. För de här tre åtalspunkterna som alla på olika sätt beskriver, dråp eller vållande till annans död, det är brott som leder till fängelsestraff. Men den exakta påföljden, den beslutas först om, jag tror att det är 8 veckor. Och det är inte något speciellt egentligen, utan det är så som det ser ut. Men eftersom Derek Chauvin direkt sattes i häkte i väntan på påföljden, så kan vi ju liksom anta att det kommer att bli fängelsestraff. Och de här åtalspunkterna kan ge väldigt många år i fängelse, 40 års fängelse. Men
då plussar man ihop dem, eller?
Jag skulle tro det. Jag vet faktiskt inte exakt hur domstolen kommer att göra där. Men eftersom han dömdes på alla tre punkterna så är det inte alls osannolikt. Men eftersom han är ostraffad sedan tidigare, så tror experterna att han kommer landa på någonstans 12 års fängelse ungefär.
Men han var ju inte ensam på plats. Det var ju fler poliser där som också nu är åtalade, men de har inte varit i rätten ännu.
Nej, det här blev en... Ja, det blev helt enkelt så därför att coronapandemin pågår. Och för att man helt enkelt inte hade kapacitet att ta in alla fyra då, som de är totalt misstänkta för det här. Och då valde man att dela upp rättegången så att det blev Den första blev mot Derek Chauvin nu då under våren. Och de andra tre som också är misstänkta, som också fick sparken, ska sägas, de kommer att möta domstolen i augusti.
Och då kan man nästan tänka sig så här att de också fälls då. Alltså hade han friat så hade det varit konstigt med en...
Ja, man kan tänka så. Om man ser till det svenska rättsväsendet, ja, så skulle det kunna bli så. Men det är så här i USA att de här åtalspunkterna just nu handlar om liksom medhjälp till de brotten som Derek Chauvin har dömts för. Men man kan ändra på åtalspunkterna ända in på slutet. Så att det är mycket möjligt att de kan ändras nu när man vet vad Derek Chauvin, hur det utslaget har blivit. Att man skruvar åt helt enkelt åtalspunkterna. Men just nu är de i alla fall att det är medhjälp till ja, men dråp då, som Derek Chauvin dömdes för.
Vi får se helt enkelt när den rättegången börjar i augusti. George Floyds familj, det har vi fått veta att de fått ett rekordstort skadestånd.
Mm, av staden Minneapolis. För att de valde ju också att stämma staden för att deras familjemedlem avled under, ja men, under tiden som stadens anställda, polisen alltså, hade honom i sitt grepp. Så att de har fått ett stort skadestånd av staten. Och de har ju också följt rättegången. Vissa av dem har till och med varit på plats och ja, men pratat om att det här är viktigt för hela Minneapolis. Vi kommer aldrig få tillbaka George Floyd, men det här är liksom ett steg i rätt riktning nu. Den här domen som ju är väldigt unik. Det är ju väldigt ovanligt att en vit polisman döms för det han har gjort mot en afroamerikan i USA. Däremot så är det ju väldigt vanligt att afroamerikaner utsätts för övervåld eller liknande av vita poliser. Det finns det statistik på att den gruppen är överrepresenterad när det kommer till såna här händelser. Och väldigt många svarta i USA pratar om att man är rädd för varje gång man ska möta polisen, därför att man vet aldrig hur det kan sluta. Och väldigt ofta så kan det sluta så som i George Floyds fall, att man avlider.
Vi ska komma tillbaka lite till hur reaktionerna har varit kring domen mot Derek Chauvin om en liten stund. Men det var ju så här att trots att polisen i USA gärna försöker göra det här kring George Floyd till att det har handlat om ett rötägg i poliskåren, så vet vi ju att så inte är fallet. Det pratade Invett också om precis här. Problemen med rasismen i USA är stora och även inom polisväsendet. Den 11 april i år så stoppade polisen i samma stad, Minneapolis, 20-årige Dante Wright för att hans registreringsbevis hade gått ut. Men hela situationen urartade och en av poliserna, Kim Potter, sköt Dante Wright. Ni vet, vad vet vi mer om det här?
Även det här fångades faktiskt upp på film. Så vi vet en del. Och det är att man kan höra att Kim Potter säger att hon ska använda sin elpistol. Hon skriker taser flera gånger faktiskt innan dess att hon istället då skjuter Dante Wright. Polismyndigheten har sagt att det här var en olyckshändelse. Och hon har också sagt upp sig från sitt jobb. Misstänks nu för att ha dödat Dante Wright. Och det här hände ju, som du sa, inte alls långt ifrån domstolsbyggnaden där Derek Chauvin hördes och där rättegången pågick mot honom. Så att det här blev ju liksom eld på lågorna, men det eskalerade ju den stämning som redan finns i Minneapolis och i USA, att nu har det här hänt igen. Vi får se hur det går med det fallet, för att det har inte... Ja, det pågår fortfarande den utredningen. Det ska också sägas att Kim Potter, precis som Derek Chauvin, var en erfaren polis, hade jobbat i väldigt många år. Och Kim Potter jobbade dessutom med att utbilda andra poliser. Så väldigt många frågar ju sig hur det kan ha gått så fel, att hon tog fel vapen och att det slutade då med dödlig utgång.
Ja, men ni vet, då tar vi och kallar in vår korrespondent i USA, Emily Svensson. Emily, hallå!
Hallå, god morgon!
Hur är läget i USA just nu?
Ja, men det känns som att stora delar av USA bara har pustat ut, för det har ju varit så extremt laddat och spänt nu under hela den här rättegången, och framförallt egentligen det senaste dygnet när juryn har haft överläggningar. Så det här var liksom en lättnadens suck nästan som drog över landet. För många tror att det hade varit en enorm ovisshet och ilska som hade spritt sig om han frikänts. Så det här var en utgång som många hoppades på, men som man kanske inte förväntar sig efter att ha blivit svikna gång på gång i det afroamerikanska communityt.
Emily, du var ju ute på gatorna efter att domen hade kommit. Hur var det?
Ja, men det var väldigt starka känslor. Jag var ute i New York som du säger igår och det vällde ut tusentals på gatorna som ropade George Floyds namn, som marscherade och sjöng. Men vissa hade en del allvarsamhet i rösten också och tyckte att det här är visserligen bra men bara ett första steg egentligen och att man måste få till de här polisreformerna som man pratat om det senaste året. Och många hoppas att just den här utgången kan ge ringa på vattnet för liknande fall där svart också drabbats av polisövervåld i landet. Och liknande tongångar hörde vi också från olika politiker såsom Joe Biden, Kamala Harris, Obama och många fler efter domen igår.
Hur var snacket kring rättegången? Du sa det lite att folk hade varit oroliga för att han inte skulle fällas.
Ja, de jag pratade med just igår, de hade varit jätteoroliga. Många kunde liksom inte tro att det var sant riktigt. Särskilt inte att han fälldes på alla tre åtalspunkter. Men många hoppades ju att den här gången var det så brutalt, det var fångat på film, att landet liksom inte skulle kunna titta bort längre. Och många anser att man har nått en slags brytpunkt vad gäller de här frågorna i USA.
Och sen var det ju så, Derek Chauvin valde ju att inte prata i rättegång. De som du har pratat med, hur har folk reagerat på att han inte berättade sin sida av saken?
Ja, men en del uppfattade det som lite fegt. Men om han hade hörts av sin försvarare så hade ju inneburit också att han korsförhörts med tuffa frågor från åklagarsidan inför alla livekameror om vad han tänkte under de där 9,5 minuterna när han pressade sitt knä mot George Floyd. Jag tror många hade velat se om han eventuellt skulle uttrycka någon slags ånger. Och samtidigt tyckte många att de här bilderna talar för sig själv. Man behöver inte höra honom. Det som spelar någon roll är att han dömdes.
Och det var ju många reaktioner från alla håll och kanter och självklart så talade både president Joe Biden och vicepresident Kamala Harris gjorde uttalanden efter att domen hade fallit. Och vi ska lyssna lite på vad Joe Biden sa.
Let's also be clear that such a verdict is also much too rare. For so many people. It seems like it took a unique and extraordinary convergence of factors. A brave young woman with a smartphone camera. A crowd that was traumatized. Traumatized witnesses. A murder that lasts almost 10 minutes in broad daylight for ultimately the whole world to see. Officers standing up and testifying against a fellow officer instead of just closing ranks, which should be commended. A jury who heard the evidence carried out their civic duty in the midst of an extraordinary moment under extraordinary pressure. For so many, it feels like it took all of that for the judicial system to deliver a just basic accountability.
Ja, så här sa alltså Joe Biden. Hur har hans tal tagits emot i USA, Emily?
Ja, men många tycker att han gick ju till val mycket på de här frågorna om att få till polisreformer och ena landet på något sätt. Så det har tagits emot väl att han kliver fram och pratar om det här.
Och vi ska också ta då och passa på att lyssna lite på vad Kamala Harris också sa samtidigt.
Here's the truth about racial injustice. It is not just a Black America problem or a people of color problem. It is a problem for every American. It is keeping us from fulfilling the promise of liberty and justice for all. And it is holding our nation back from realizing our full potential. We are all a part of George Floyd's legacy. And our job now is to honor it and to honor him.
Ja, Kamala Harris påpekar ju här att det inte bara är afroamerikaners problem med den här rasismen, utan det är hela nationens problem. Emily, hur har folk reagerat på hennes tal?
Ja, men det, många tycker att det ligger någonting i det. Att det här är ju någonting som man måste komma samman för. Att det är inte bara ett problem hos en viss grupp i landet, utan det är vita och svarta och måste komma samman och försöka lösa det här.
Du var ju också på plats i Minneapolis i förra veckan när det var demonstrationer efter att polisen Kim Potter sköt 20-åriga Dante Wright. Kan du berätta om det?
Ja, först var det lugna protester, men så fort mörkret föll så blev det genast mer intensivt och laddat. Det var en väldigt kaotisk situation med sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Det kastades flaskor, smällare. Det var utegångsförbud och kom flera varningar på mobilen. Det var polis, nationalgarde, delstatspolis som förklarade det här som en olovlig sammankomst och man började gripa folk. Bara ett kaos av tårgas, gummikulor, pepparspray. Det var en väldigt svårarbetad situation, och man märker hur de här frågorna kokar under ytan hela tiden och hur protester kan blossa upp. Men i och med Floyd-rättegången så tror jag många har fått hopp om att man kan åstadkomma någon slags förändring.
För det är ju också så, det finns en hotbild mot den här polisen som sköt Dante Wright, Kim Potter, eller hur?
Ja, precis. Hennes adress läcktes ju online och polisen har barrikaderat hennes hem med stängsel och betong, och man vaktar på hennes gata. Och man har satt upp det här för att skydda mot brand i ett bostadsområde om någon skulle bestämma sig för att gå vidare med sina hot, säger kommunikationsansvariga där hon bor. Och när jag var där i förra veckan så satt det lapp och skickades ut varningar till mobilen till alla som körde in i området om att man kunde eventuellt vänta sig protester där.
Vad väntar henne nu?
Ja, hon har hörts en gång via ett 5 minuter långt videosamtal. Hon sa ett fåtal ord och bekräftade i princip bara vad domaren sa. Och nästa gång som hon ställs inför domaren den gången, det är 17 maj. Men än så länge är hon ute mot borgen för motsvarande 800 000 kronor. Vilket många demonstranter som jag pratade med också var upprörda över. Maxstraffet för den här åtalspunkten är 10 år i fängelse. Men det bedöms som extremt osannolikt att hon får så mycket. Snarare kanske ett straff på 4 år enligt riktlinjerna. Om hon döms, vill säga.
Kan det ha förändrats nu efter att Derek Chauvin dömdes för mord, eller för att ha dödat George Floyd?
Ja, men många tror ju att det här kan vara något slags litmustest, att det här kommer påverka även framtida fall.
De här protesterna, Black Lives Matter-protesterna, handlar ju om att man vill se en förändring inom polisväsendet och rättsväsendet. Har det blivit förändringar i Minneapolis sedan George Floyds död?
Alltså 2 veckor efter Floyds död så gick flera ur statsfullmäktige ut och lovade att man skulle reformera polisen i grunden och till och med nedmontera polisen så som man kände till det idag och börja om från början. Men idag har många politiker ändrat sig och de här försöken när man lovade förändring har i princip kollapsat. En del säger att man uppfattat de här begreppen väldigt olika, att det inte handlade om total nedmontering utan omfördelning av resurser. Och idag är det färre poliser på gatan i Minneapolis, främst på grund av pandemin och att många har slutat just på grund av protesterna efter Floyds död. Och kriminaliteten har ökat i stan. Därför har borgmästaren inte heller velat skära ner antalet poliser eller skära för mycket i budgeten. Det som är nytt i Minneapolis och hela delstaten är att man förbjudit olika slags grepp som kväver eller stryper syretillförseln. Så även Chauvins grepp, eller vad man ska kalla det. Att man vill försöka få poliser att deeskalera situationer istället. Men många aktivister säger att det här är helt tandlöst, att det är idealistiska mål men lite bakom. Och många är liksom trötta på att man naggar i kanterna men att det inte sker något ordentligt. Att man verkligen måste få till ordentlig förändring.
Emily, vad tror du kommer hända i USA nu de närmaste dagarna?
Svårt att säga. Påföljden för Derek Chauvin meddelas ju först om 8 veckor. Så jag tror att den här spänningen som man känt under hela rättegången nu kommer släppa lite grann. Man väntar på det beskedet och vad som, hur många år i fängelse han kommer få. Och så hoppas man att det här kan leda vidare till fler reformer och verkligen den där förändringen som många hoppas på.
Tack för nu, Emily.
Tack själv.
Okej, så ni vet, om vi tittar lite på händelserna med Daunte Wright. Om det här hade hänt för 1 år sedan, vad tror man då hade hänt med polisen som sköt?
Ja, det blir ju lite spekulativt, men det man definitivt kan säga är ju att frågan om polisvåld mot svarta har verkligen kommit upp på agendan sen händelsen med George Floyd förra året. Den var som sagt uppe på agendan innan dess, men den fick verkligen nytt liv då. Och det gör ju att den typen av händelser som också skedde med Daunte Wright, men också i andra delar av USA, får stor uppmärksamhet. Det är mycket möjligt att det här kanske inte hade blivit känt om inte så att säga George Floyds fall hade blivit så uppmärksammat. Därför att det sker dagligen andra typer av polisingripanden som kanske inte blir kända därför att de inte filmas eller det finns inte vittnen till exempel. Så vi får se nu hur det här slutar med just Daunte Wright fallet, men det är ju väldigt många som pekar på det och som säger att det som hände med George Floyd och domen som vi har sett nu, även om den är historisk, så är det en lång väg kvar att gå, därför att sånt här fortsätter att ske.
Precis, och nu har vi ju också hört ifrån Emily hur de spontana och direkta reaktionerna har varit efter att domen kom häromdagen. Men vad kommer hända, tror du, nu i USA efter den här fällande domen?
Ja, det här fallet har ju som sagt illustrerat väldigt många år av polisvåld mot svarta. Det är ju verkligen en lång och väldigt sorglig historia som USA har av den här typen av våld då, framförallt från vita poliser. Och att det är extremt sällan som poliserna fälls, och det här finns det ju som sagt statistik på. Vad som händer nu, det är många som beskriver det här som det här är inte... Det här är kanske egentligen inte så mycket rättvisa som en lättnad. Att det är en lång väg kvar att gå tills dess att man får ett mer rättvist samhälle i de här frågorna. Men det är en bit på vägen, ungefär som president Joe Biden också sa. Att nu får man inte glömma alla de andra fallen som Daunte Wright och som tidigare har skett och som inte har fått lika stor uppmärksamhet. Men det måste ju också sägas att det här är en milstolpe, och det var ju väldigt många som firade, eller vad man ska säga, igår, och som kände att de var väldigt lättade över att rättvisan faktiskt hade segrat, i alla fall i det här fallet.
Mm. Nu, om vi lyfter blicken lite, ni vet, den här rörelsen Black Lives Matter, de vill ju att polisens arbetssätt ska förändras. Så vad kommer hända i den här frågan egentligen? Alltså, har det blivit förändring sedan Joe Biden satte sig i Vita huset?
Ja, det här är en lite tudelad fråga, kan man säga, för att på ett sätt så har det ju blivit förändring bara av attityden. När det här skedde med George Floyd i maj förra året så var ju den dåvarande presidenten Donald Trump ganska snabb med att skriva på Twitter att, att det här var ligister som demonstrerade och svartmålade dem ganska mycket, och det satte ju en stämning som kanske gjorde att det eskalerade lite mer mellan de som var ute och protesterade mot polisvåld och de som tyckte att att den gruppen förde för mycket liv, helt enkelt. Sen om man tittar politiskt så är det ju inte så att Joe Biden följer exakt det som Black Lives Matter-rörelsen vill. Republikanerna ville gärna utmåla det så att Joe Biden också ville att polisen inte skulle få några pengar alls och att hela liksom, polissystemet skulle monteras ner. Men så är det ju faktiskt inte. Han har ju själv sagt att det finns bra poliser och vi måste ge dem mer pengar för att kunna utbilda på ett bättre sätt och sådär. Men det som faktiskt har skett är ju att rörelsen har fått den här frågan på agendan och att väldigt många delstater tittar på till exempel utbildningar för poliser, att vissa sådana här grepp som har blivit som har aktualiserats, att de har tagits bort från liksom instruktionsutbildningarna för nya poliser och sådär. Och sen så finns det också ett lagförslag, det här är ju väldigt mycket en lokal fråga, men det finns ett nationellt lagförslag som representanthuset, alltså ena delen av kongressen, har godkänt, som man kallar faktiskt för George Floyd-lagförslaget. Det ska nu vidare till kongress, eller till senaten, som är andra kammaren i kongressen. Där kan det bli lite svårare att få igenom det, men Joe Biden har ju verkligen uppmuntrat kongressen att anta detta så att han då kan sen skriva under den lagen, som också bland annat handlar om att inrätta en databas, kan man säga, eller ett register för poliser som Derek Chauvin, som hade liksom tidigare klagomål på sig kring olika typer av ingripanden som har gått snett och sådär. Så att man ska veta om det, att det ska finnas svart på vitt. För den statistiken samlas idag ihop av olika liksom, medborgarrättsgrupper och liknande. Men att man då skulle få ett mer nationellt, en databas på det hela.
Och nu har ju det här, de senaste veckornas händelser och då kring George Floyd, handlat om Minneapolis. Men det här är ju en stor fråga i hela USA, eller hur?
Ja, absolut. Och det ser också ganska olika ut i de olika delstaterna. Men man kunde verkligen se inför domen till exempel att väldigt många delstater valde att stänga ner rätt mycket för att man visste att det skulle bli protester eller firanden eller vad det nu kunde bli. Därför att man visste att frågan berörde i alla delstater i USA. För det finns ju minoritetsgrupper som afroamerikaner till exempel i alla delar av USA, och det här berör ju väldigt, väldigt många. Och det ser också såklart lite olika ut, det här säger vi alltid när det kommer till USA, hur långt man har kommit i de här olika polisarbetena eller arbetena med liksom polisutbildningar och liknande. Och vissa delstater har kommit ganska långt, som Minneapolis till exempel, där man diskuterar det här väldigt aktivt, och andra delstater har inte kommit lika långt, men det har skett rätt mycket förändringar bara under det senaste året lokalt i majoriteten faktiskt av delstaterna.
Nu hoppas vi att det kommer ske någon form av förändring i alla fall i USA kring alla de här frågorna, för nu börjar det bli dags för oss att runda av, ni vet.
Vi lär återkomma till det här ämnet.
Vi lär återkomma till det här ämnet. Tack för idag, Nivett.
Tack själv.
Och är det så att du vill höra av dig till oss så kan du göra det. Du kan mejla. Vi har en mejladress. utrikes@aftonbladet.se. Nivett Davud, tack för idag.
Tack själv, Jenny Ågren.
Tack så mycket. Hörrni, vi hörs om 2 veckor igen.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej då. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.